Hej, du lyssnar på 25 minuter och idag ska vi prata om lite bok- och lästips. Speciellt fyra stycken böcker, varav de två första handlar om naturresurser och geopolitik och de två andra är om helt andra saker. Och de två första böckerna det är How the World Works och End of the World.
De här böckerna de ger bra perspektiv, och perspektiv det är viktigt för att kunna fatta bättre beslut. Bättre beslut gör att du får ett bättre liv, du gör bättre investeringar, bättre analyser. Så det är därför vi pratar om de här böckerna, och liksom just de två första då som tar ett riktigt stort grepp på geopolitik och världsekonomi och hela vårt tema om changing world order de kommande 10-20 åren. Det här är väldigt viktigt för dig som tar dina investeringar på allvar. För om du inte förstår de här stora strömningarna, då är det väldigt, väldigt lätt att gå fel med dina pengar.
Även i allmänhet tror jag, för att bygga sig någon form av världsbild med hur saker kan förändras framöver. Och båda de här böckerna, ja, de passar in perfekt i det här temat, och jag tycker båda av dem, om man bara lite kort säger, att de visar att världen, det är svårare för det moderna samhället att förändras än man kan tro. Det är ju väldigt mycket, väldigt, vad ska man säga, speciellt i podcasts och Twitter och nyheter och sådär. Så det har varit väldigt mycket sista åren med allt det här med att nu ska världen förändras och allt ska bli tech och det ska bli VR här och nu liksom. Och den här, vad heter han som skrev boken Sapiens?
Yuval Harari.
Just precis. Mycket av det där liksom. Så här, nu ska vi bli robotmänniskor snart. Allt det där liksom. Och visst, det händer ju säkert någon dag, men det kommer inte hända så fort som många tror eller hoppas. För att världen är väldigt trögrörlig. Och om man börjar med den här första boken, How the World Works. Det är extremt informativ bok, men man kan säga att de fyra sakerna som den moderna världen bygger på och som den här boken går igenom väldigt bra, det är cement, fossila bränslen och petrochemicals, alltså typ speciella plaster som man tillverkar gummi och alla möjliga sorters specialmaterial ifrån.
Det används på mycket mer ställen än man kan föreställa sig. Alltså det är till och med så att hela den här oljeindustrin pratar om att, ja, men om ni ska sluta bränna olja för energi, då kommer vi ändå se till, till exempel i bilar, så kommer vi ändå se till att vi säljer lika mycket olja för att tillverka själva inredningen till elbilarna av petrochemicals.
Ja, så det här är liksom ett biomaterial som kommer från fossila bränslen istället för bara oljan. Och det används till allt möjligt, inte minst väldigt mycket sjukhusmaterial av olika sätt. Ja, så cement, fossila bränslen och petrochemicals, stål och sen mat och gödsel. Eller som man säger på engelska, fertilizers. Och de här fyra sakerna används i princip allt möjligt som finns i moderna samhället.
På mitt jobb på Antilop som hedgefondförvaltare, så jag har just nu inget ägande i CF Industries, Yara, Mosaic och andra såna här fertilizer-företag. Men jag är väldigt, väldigt nära, för det här, vi står inför en tid, vänta, jag backar lite grann. Du sa, man ska räkna med att världen är trögrörlig, det blir inte något nytt paradigm eller new world order sådär liksom lättvindigt, det blir inte plötsligt att allting är tech eller att vi ska ladda upp oss till molnet. Nej, det stämmer, man alldeles för ofta så ropar man varg och säger, nu ändras allt. Men så liksom när man har ropat det fyra gånger, då är man i the fourth turning, och då ändras det faktiskt till slut på riktigt, och jag tror att det är där vi är.
Ja, men jag ett annat sätt att se på det, det är också att det här med att det är inte någon konspiratorisk new world order på så sätt att så här, nu plötsligt ändras allting och det blir bla bla bla, men utan det blir snarare att de här megatrenderna som legat till grunden för, ja, moderna ekonomin de sista 30 åren, de börjar ändras, och då sakta men säkert så går åt ett annat håll.
Ja, och en av de sakerna vi har haft, det är ju globalisering och låga räntor och tillit, global tillit, som har möjliggjort en viss typ av logistikkedjor. De här sakerna har varit på riktigt i 30 år åtminstone. Men nu när länder blir lite fattigare, länder får lite mer problem, då sluter man sig inom sig själv istället och tänker på sig själv, och då går man in i en värld av deglobalisering. Och den i sin tur får massa följdeffekter. Och det är sånt som skapar nya världsordningar.
Ja, inte minst så här förändrade supply chains via vad man säger på engelska reshoring. Alltså att man går från att ha till exempel tillverkning i Kina till att tillverka i sitt eget land och så vidare.
Jag kommer ihåg när jag som analytiker satt där 95 och hörde talas om offshoring. Att man la ut produktionen till Kina. Att man kunde utnyttja billig arbetskraft där. Att man kunde utnyttja billiga produktionskedjor i Kina. Och sen transportera med extremt effektiva rederier. Att jag tänkte, åh Jesus, det här är ju helt epokgörande. Och nu, bara ja, men, 27 år senare, jag är gammal, så är vi vid reshoring, att man tar sig tillbaka till, ja, men, till USA.
Ja, det är i alla fall snack om det. Men oavsett om de här, eller låt oss säga att bara att de här stora världständerna skulle förändras, oavsett så måste man ändå ha de här fyra grejerna, cement, fossila bränslen, petrochemicals, stål, mat och gödsel. De måste alla ha oavsett hur man får dem.
Ja, och de kostar att tillverka, de kostar energi.
Och vi är ju vana vid att ha låga energikostnader sista 30 åren. Så om de blir högre blir de här grejerna dyrare också. Och då har man en slags inbyggd inflation.
Jag menar så här, vi har gått igenom ett par olika faser. Från hästar till ved, till kol, till olja. Varje nytt fynd har varit mer energieffektivt. Men det har också tömt ut en resurs som är ändlig på ett sätt. Vi blev vana vid billig olja. Så har vi bränt upp den och skapat vår moderna världsekonomi. Som tur är så har vi också byggt lite sol- och vindparker och kärnkraftverk med energin vi har fått från olja. Men sen har ju då tyvärr miljöpartister världen över råkat klanta till det och lägger ner en del av de här sakerna som vi har byggt upp med oljeenergin. Och det gör att då måste vi istället backa tillbaka och bränna mer olja och kol. Alltså Miljöpartiet är ju liksom den största kolbrännaren av alla partier, lite paradoxalt. Ja, men du hade lite idéer här om hur kommer man till net neutral 2040?
Ja, det är andra saken som boken går in på här. Och det är att han skriver jättemycket om det här. Men i korta drag så är det i princip omöjligt att nå net zero till och med 2040 eller 2050 som de satt målen till.
Alltså nettoutsläpp av koldioxid.
Ja, så man ska inte till exempel bränna så mycket fossila bränslen längre och köra bilar längre och sådär. Utan det ska vara elbilar, det ska vara vindparker och så vidare. Men om det här ska gå, då kräver det två saker, vilket är typ helt omöjligt. Och den första är att hela västvärlden får inte öka sin energikonsumtion på närmaste 20-30 åren. Och samtidigt ska man byta ut fossila bränslen. Och det är ju rätt svårt. Sen i andra hand så alla de här uländerna som finns, inte minst i Asien och Afrika, de som alltid vill komma ikapp västvärldens levnadsstandard och ska industrialiseras eller pågår och håller på att industrialiseras, de ska inte öka sin energikonsumtion närmaste 20-30 åren. Och det är också typ omöjligt. För båda de där sakerna, det är, alltså om man kollar på så här grafer över energikonsumtion och produktion, så det går bara stadigt uppåt de sista 30 åren. Jag tror inte det ändras.
Man kan definitivt inte räkna med att vanliga människor, hela befolkningar, hundratals miljoner eller miljarder människor i Afrika och Asien kommer frivilligt inte få det bättre nästa år och nästa år och nästa år genom att använda bland annat fossila bränslen. Det är klart att de kommer göra det. Och till och med om de är lite så virtue signaling och goda och vill vara en del av den gröna omställningen, så är det så att när de ska bygga vind- och solparker så går det åt netto mycket mer fossila bränslen, för det är det enda vi har. Vi har ju inte kärnkraft ännu, för den har vi liksom lagt ner eller inte byggt ut. Man måste bränna olja och kol för att bygga sol- och vindparker. Så olja och till och med kol, det är det mest miljövänliga vi har.
Ja, så det blir väldigt orealistiskt att nå det här målet med net zero till 2040-2050. Kanske kan man nå det på längre sikt än så, om man har lite mer rimliga, vad ska man säga, förutsättningar och inte tro att hela västvärlden ska stå stilla och alla u-länder inte ska vilja komma ikapp. Men kanske går det att nå net zero även om man skulle göra en jättestor utbyggnad av kärnkraften.
Ja, alltså man behöver få till det här med löpande bandprincip för small modular reactors. Det skulle göra det kostnadseffektivt. Det är definitivt mycket, mycket säkrare än både gammal som Tjernobyl-liknande kärnkraft och till exempel kol- och oljekraftverk. Det är fler folk som dör av radioaktiv strålning från ett kol- eller ett oljeverk än från ett kärnkraftverk. Det är ganska få som inser eller förstår. Eller liksom hur oerhört få det är som faktiskt har blivit påverkade, skadade eller dödade av kärnkraft jämfört med ål och olja. Ål och olja.
Ja, men det finns en massa bra statistik om det där på typ Our World in Data till exempel, som visar hur många som dött av det där av per energikälla. Och det är kärnkraft vi är inne med minst. Men ja, men den här boken, How the World Works, man kan ju som sagt summera den till två punkter. Och det första är att moderna världen alltså behöver cement, fossila bränslen, stål och mat och gödsel. Och blir det brist så blir det dyrare. Alternativt så måste man ha det väldigt, väldigt många år framöver och tillverka det på ett nytt sätt utan frihandel.
Vi kommer ju komma in mer på det i nästa bok också när det gäller geopolitik och styrkeförhållanden världen över. Men det finns en kille som heter Alex Epstein som är väldigt, väldigt liksom, aktiv på till exempel YouTube, diverse podcasts. Och han pratar om bland annat just det här med vikten av att utnyttja den liksom, oljeenergi vi har nu för att kunna bygga ut den förnyelsebara. Men att det finns ingen väg undan att faktiskt använda fossila bränslen. För man kan inte stoppa folks vilja till att få ett bättre liv.
Nej, precis.
Ska vi gå in på The End of the World med Peter Sehan?
Ja, den här boken är väldigt bra. Men den är lite, alltså den första boken som vi nämnde, How the World Works, den är väldigt, vad ska man säga?
Konkret.
Ja, konkret och väldigt faktabaserad och tar inte så mycket ställning till olika saker utan bara säger hur det är beroende på olika fakta som finns. Den här End of the World av Peter Sehan, den är mycket mer åsiktsbaserad, men den har också väldigt mycket bra information. Och om man summerar några av huvudpunkterna så är det, den största grejen är att folk överskattar hur mäktiga Kina kommer bli framöver.
Det där är ju en intressant ståndpunkt. Men det är ju också så att för nu har vi sett under 30 år hur Kina verkar liksom vara helt ostoppbara. Kolla deras årliga BNP-tillväxt. Kolla sättet som politbyrån eller vad liksom deras variant heter, CCP, China Communist Party, har kontroll på folket. Till och med nu med liksom deras covid-nedstängningar så har de ju fullständig kontroll. Ser det ut som, samtidigt som landet bara blir liksom större och rikare relativt allt annat. Men det är ju för att vi tittar i backspegeln. Det är 30 år med framgång för Kina, men det kanske tar stopp här nu av olika anledningar.
Ja, men bara för att göra en liten poäng där så deras politiska system är kanske bättre än vad vi har i västvärlden. Det är nog inte roligare att leva där, men rent pragmatiskt så är det nog bättre liksom från ekonomiskt perspektiv. För då kan du fatta beslut mycket snabbare och hålla det till dem och du behöver inte ha en massa debatter och sådär. Man kan driva igenom väldigt långsiktiga beslut.
Ja, men en parallell där, det är till exempel att det är som att driva en armé. Du kan inte driva en armé med liksom någon slags demokrati hos fotsoldaterna, utan du behöver någon som styr med och liksom pekar med hela handen. Men det är givet att du har ett väldigt konkret mål som alla är överens om. Det kapitalism gör, det är ju låter folket bestämma vad själva målet är. Vad är det vi vill? Hur lyckliga ska vi vara? Hur många iPhones och Spotify-låtar ska vi ha?
Vad vill man betala för?
Ja, men Kina driver sitt land som en armé. Och det är supereffektivt i det korta perspektivet. När du vet vad du vill, då är det mycket, mycket bättre. Ja, förutom då att alla blir olyckliga.
Ja, men om man går tillbaka till den här boken, några av anledningarna som den här Peter Sehan säger varför det kan gå mycket sämre för Kina framöver, som är ganska bra anledningar, det är för det första att, alltså, som du var inne på, de har gynnats överlägset mest av alla på frihandel och globalisering de sista 20-30 åren. Men nu när det kanske ändras så kan det bli svårt för dem, för de är inte självförsörjande på väldigt många fronter, utan de är väldigt beroende av den här frihandeln som, ja, enligt Peter Sehan då, USA har stöttat med deras överlägsna flotta. Så att om USA inte skulle vilja stötta frihandeln frihandel över världen, då blir det svårt för Kina att få saker skeppade till dem, och det blir svårt för dem att försörja sig själva med allt möjligt som produceras, inte minst energi och så vidare. Och sen den andra grejen, det är att varje land har ju en befolkningspyramid uppdelat i olika åldersgrupper, och Kina och Japan är de länderna som har minst unga personer men mest gamla personer, så att det blir väldigt ohållbart för dem om kanske 10-20 år, eller kanske lite mer också, att ersätta alla de här äldre som går i pension med nya yngre arbetare. Så då får du ju mindre arbetskraft men mer pensionärer, så antagligen mindre intjäning men större utgifter. Och det är ett problem för hela världen, men det är ett överlägset störst problem för Kina och Japan.
Jag har sett ett par YouTube-presentationer med Peter Zian. En bland annat som handlar om Kina, deras naturresurser och inte minst befolkningspyramiden. Det saknas typ en generation för att de haft sin one child policy. Och den kommer ju fortplanta sig upp genom pyramiden på ett sätt liksom, där de saknar efterfrågan, de saknar barnproducenter, de saknar liksom, kompetent arbetskraft. Det här är ett akut problem. Det kommer bli värre och värre för Kina. Men jag har också sett att Peter Zian som pratar om Rysslands läge, det vill säga vad har de för, om det är 7, 8 eller 9 svaga punkter i sitt imperium där de behöver liksom täppa till, och det kommer Putin göra till egentligen vilket pris som helst, för att annars så känner han att liksom stor Ryssland är i fara.
Ja, det står ju väldigt mycket intressant om geopolitik i den här boken, alldeles för mycket som man inte hinner ta upp här. Läs boken och gör din egen analys eller får din egen åsikt om det.
En sak som jag tycker är riktigt förvånande, det är faktiskt det här, vi diskuterade det innan själva inspelningen, att Kina saknar ju massa resurser. Det är nästan så att jag har glömt bort att de har varit drivande i att importera alla de här 4 viktiga råvarorna som du pratade om. Alltså petrochemicals, fertilizers, stål och cement.
Ja, särskilt cement behöver de enorma mängder.
Och koppar. Alltså, de har ju stått för, jag tror att det är så här 70% av världens produktion har de stått för i, liksom, i konsumtion av de här varorna. Ja, de tillverkar en hel del. Och jag hade på något sätt fått för mig ändå, alltså bara känslan var att i hela deras enorma imperium, och med tanke på vilka resurser som finns i angränsande Ryssland och i till exempel Kazakstan med fertilizers, med uran, att Kina egentligen har tillgång till det här. Och Kina är också världens största liksom producent och refiner av grafit till batterier, av rare earth elements till motorer och generatorer, elmotorer och generatorer. Så jag hade på något sätt, liksom, känslan var, fast jag visste de här importsiffrorna, så var känslan att ja, men, de är väl självförsörjande på allt, men det är de inte.
Nej, det kan bli problem. Och sen, han är lite, jag tycker i alla fall att den här Peter Chen är lite konspiratorisk på så sätt att han tror att USA ska plötsligt sluta upprätthålla världshandeln och det ska leda till stort kaos, speciellt för Kina då, väldigt fort. Det tror inte jag. Jag tror att det ligger i allas intresse att så länge som möjligt handla med varandra liksom.
Ja. Och just det här att det är också lite paradoxalt att det är USA som på ett sätt har garanterat att Kina har en given plats i världshandeln genom att upprätthålla freden i världshaven.
På sätt och vis är det så, men de tjänar ju också mycket på det själva. Och alla andra tjänar på det, så jag tror inte det kommer ändras fort. Men om det skulle göra det, då har han ändå rätt i sitt andra argument, vilket är att Kina kommer få det svårt och USA kommer stå emot de här stora geopolitiska förändringarna väldigt bra.
Men kommer USA det? De saknar halvledare, de behöver Taiwan.
Jo, men utom just det så är de självförsörjande inom Nordamerika, med alltså Kanada och Mexiko och några till länder inom deras allians. De är självförsörjande på väldigt mycket, och speciellt energi då. De har ju extremt mycket olja och sådär.
Både Kanada, eller framförallt Kanada har ju massor med naturresurser. Alltså det är ett gruvland. En gruvregion där de gräver upp allt viktigt. De har potential faktiskt också att ta upp rare earth elements. De är på gång där. Alltså de här sällsynta, tunga jordartsmetallerna som man bygger liksom framförallt vindkraftgeneratorer och elmotorer med. Det finns projekt för att också hitta, eller de har grafitgruvor som är då liksom en nyckelkomponent i anoden, alltså själva elektronmottagaren i bilbatterier. Guld, i den mån det liksom är viktigt, alltså det är en monetär metall, det är lite oklart om den är viktig eller inte. Och sen har du alla de här tar sands, alltså all och shale oil, så att de har ju olja. Alltså det roliga är att USA är världens största exportör av både liquid LNG, alltså natural gas, liquefied natural gas, och olja. Det är egentligen helt sjukt. De var världens största importör och sen blev de världens största exportör.
Ja, det var ju efter shale-upptäckten där då, eller hur?
Ja, och teknologiska utvecklingen, att det faktiskt gick. Ett tag så såg det ut som att nej, men det här är för dyrt, det går inte. Men de hittade på sätt att borra horisontellt och liksom, de blev mer och mer effektiva med fracking, så att de på något sätt så är det ändå liksom, teknologi kan nå hur långt som helst, det kan alltid göra det. Men okej, vad tror du om USA? Är det USA eller Kina som står där som hegemoni efter 2030?
Omöjligt att säga, eftersom att man måste ju veta hur det utvecklar sig närmaste 10 åren. Men om allting bara skulle fortsätta som det gjort innan, så tror jag på Kina. Om saker skulle ändras som de gjort väldigt mycket de sista 1,5 åren och fortsätta den här riktningen, då tror jag snarare på USA.
Ja, det här är...
Och just för att de är geopolitiskt isolerade och kan bygga om sina supply chains väldigt bra inom den här, ja, inom Nordamerika då.
Ja, alltså det här är ju lite grann fortfarande en strid mellan en kommandoekonomi, alltså en armé som Kina som pekar med hela handen och säger nu gör vi så här allihop, och USA som är, ja, men ett kaos av entreprenörer och teknologiska landvinningar. Mitt gamla jag skulle alla gånger sagt att det är klart att kapitalism och teknik vinner. USA har både know-how, de har energi, de har råvaror, de har plats att expandera inte minst. Det var någonting som du tog upp om alltså hur mycket folk man kan vara i USA.
Ja, de har ju en enorm landmassa.
Ja,
alltså visserligen har ju Kina det också, men allt är inte beboeligt.
Nej, men så här, liksom 300-400 miljoner människor eller hur många de nu är i USA, alltså de kan ju lätt vara 1 miljard på den där ytan.
Ja.
Och Kanada, det finns ju massor med plats i Kanada. Samtidigt så, alltså det är ingenting är självklart här. Kina ser ut att vara på väg att vinna, men och de är 1,4 miljarder människor, liksom 1,4 miljarder konsumenter, 1,4 miljarder uppkopplade potentiella både mjukvaruutvecklare och hackers. Det borde vinna över 400 miljoner amerikaner, men och de har traction och momentum. Men någonstans så är det ändå liksom så, Kina har tagit i lite för mycket, och jag har bara svårt att tro på det här med en stark ledare som tvingar ett lite ovilligt folk.
Ja, nej, man blir ju inte motiverad då. Det kanske är därför de har varit så dåliga på att hitta nya upptäckter och måste kopiera en massa.
Men de är ju duktiga på att kopiera, och det kommer man långt med.
Ja, tills det inte finns någon mer att kopiera.
Ja, var leder det här oss?
Ja, nej, men jag tycker båda de här två böckerna, den här End of the World och sen How the World Works, de ger båda väldigt mycket bra information om råvaror, naturresurser, geopolitik och liknande saker. Och det här kan man använda för att få en bättre översiktsbild av hur moderna samhället funkar och hur det kanske kan tänkas utvecklas i närmaste årtionden. Men som sagt, man måste ju ha en massa av de här grundföremålen, liksom cement, olja, mat, gödsel, plast, alla de här grejerna. Man måste ha dem i alla moderna samhällen. Typ allting man gör bygger på det. Det kommer inte förändras. Däremot så kan supply chains ändras. Och jag tror inte man ska överskatta hur fort det kommer ske. Utan det kan ta ett tag.
Det är lätt att argumentera för att det blir more of the same. Alltså att Kina tuffar på. De är större än USA, så det är klart att de tar över USA förr eller senare. Det blir den vanliga fourth turning. New world order. Changing world order. Det är liksom det. Det är så världen alltid har sett ut var 100 år. Det är väl egentligen liksom den enklaste slutsatsen. Samtidigt så är det ju svårt att inte tänka, men vadå, är det inte så att vi bara ropar varg igen? Jag har ju ropat varg nu liksom var 20:e år och sagt, nu kommer de. Men 89 så trodde man att Japan var the new world order. Kommer du ihåg det?
Ja, jag var inte född då.
det var liksom då Kejserliga palatset var mer märkt än hela Kalifornien.
Mm. Jo, men det där har läst.
Ja, men jag vet att du vet det. Men då trodde man att Japan har formen. De har tagit över nu. Det är New World Order. Och det var inte helt liksom fel liksom tidsmässigt att kunna vara New World Order. Men det var ingen som... Liksom, man pratade inte om det riktigt i de termerna. Men konceptuellt så var det så man tänkte. Nu är det kört. USA är över. Och lovat 89, då fanns inte ens Kina på kartan. Så sådana här saker ändras mycket fortare än man tror. Det där är bara 33 år sedan. Om 33 år, då kanske det är Nigeria som är the New World Order.
Ja, vem vet. De gynnas ju i alla fall att de har en väldigt bra befolkningspyramid.
Ja.
Sen har de kanske inte kulturen och infrastrukturen för att kunna göra någonting bra med den ökade folkmängden.
Nej, alltså det där är ju svårt. Man behöver vara stor nog, teknologisk nog, ha rätt kultur, liksom rätt inställning. Så det är svårt att bara peka ut något land. Men 89 så var det ingen som pekade ut Kina. Det gick inte att peka ut Kina. Kina var uträknat. Det var liksom en has been förlorat land. De kommer aldrig komma någonstans. Och kulturrevolutionen gjorde allting bara ännu mer omöjligt. Och sen ändå så står vi här 33 år senare och funderar på Jesus, om det bara fortsätter som det brukar. Så 2030, då har Kina den största militärmakten, den största ekonomin, den största kulturella impacten. USA har sina problem med skulder, de förlorar sin reservvalutastatus. Just det har vi inte ens pratat om, reservvalutastatusen. Det är en av USAs förmodade styrkor, men det är den också som jag tror är den svagaste länken i deras kedja, för att nu med teknik så är det mycket, mycket lättare att byta ut en reservvaluta globalt, för att det är bara digitalt.
Ja, jag vet inte om jag har någon åsikt om det, men du är väl, alla världens länder har ju en massa dollar som reservvaluta. Det måste man ju byta ut först.
Ja, precis. Men det är ju bara liksom nollor och ettor i datorer. Mm. Förr i tiden så var reservvalutan faktiska fysiska dollarsedlar som hade liksom spritts över världen. Men nu kan Ryssland och Kina bilateralt at the stroke of a pen bara säga, ja men vi registrerar våra affärer i yuan eller rubel.
Ja, men nu har vi väl mer eller mindre summerat de här två böckerna, End of the World och How the World Works. Och syftet med de här två böckerna, det är ju mer eller mindre att skaffa sig ett översiktsperspektiv över hur saker kan förändras framöver, alternativt inte förändras. Och sen ska vi fortsätta med de här två andra böckerna i nästa avsnitt.
Det finns massor med andra spännande böcker på samma tema. The Changing World Order, som vi baserar allting på, hela höstens tema med Ray Dalio. Vi har How an Economy Grows, liksom det grundverket i makroekonomi som jag tycker alla borde läsa med Peter Schiff. Och till exempel Tomorrow's Gold, som pratar om hur olika styrkecentrum, geografiska styrkecentrum från Babylon till Alexandria till Rom till Rio till New York förändras med ändrande teknologi, ändrande transportsystem och ändrande valuta. Jag lämnar er helt enkelt med idén att läs den här typen av perspektivförändrande böcker, så kommer du fatta bättre beslut i livet, i dina investeringar, till exempel som i finanskursen. Och då har du lyssnat på
25 minuter
med Syding och Sundström.